Du lyssnar på Mörka strömmar av Philippa Gregory. Uppläst av mig, Agnes Persson. Rikis kajplats, Southwark, London, midsommarafton. Käre Ned, käraste bror. Jag måste berätta för dig att vi har fått brev från Robs hustru, från Venedig. Det är dåliga nyheter. Det är hemska nyheter. Hon skriver att Rob har dött drunkningsdöden, drunknat. Robs hustru, änka, skriver att hon är på väg till England med deras lilla barn. Jag skriver det här eftersom jag inte tror på det. Eftersom du säkert vill veta det så snabbt som möjligt. Men jag vet inte vad jag ska skriva. Ned, du vet att jag skulle veta om min son var död. Jag vet att han inte är det. Jag svär på heder och samvete att han inte är det. Jag skriver igen när hon har anlänt och berättat mer. Du tror säkert, antagligen tror du att det här är önsketänkande. Att jag inte står ut med dödsbudet och inbillar mig att alla utom jag har fel. Jag vet inte. Jag kan omöjligt veta det. Men en sak tror jag mig veta. Det gör mig ont att skriva ett så här hemskt, sorgligt brev. Han kan omöjligt vara död utan att jag skulle känna till det. Jag skulle ha känt det. Han kan bara inte ha drunknat. Hur skulle han kunna hållas nere av vattnet när jag själv kom upp ur det för 21 år sedan? Din kärleksfulla syster, Elinor. Jag hoppas förstås att allt är väl. Skriv till mig. Midsommarafton, 1670, London. Det fallfärdiga magasinet låg på fel sida om floden. På södra stranden, där husen kämpade om utrymmet och småbåtarna la till med sin futtiga last som såldes med liten förtjänst. Londons rikedomar gick de förbi och fortsatte uppströms mot det nya halvfärdiga tullhuset vars gräddvita stenfasad stod tätt in till den framströmmande floden, som om det ville beskatta varenda droppe av det böljande smutsiga vattnet. De största skeppen, bogserade av ivriga pråmar, gled förbi de små kajplatserna som om de bestod av mörket vrakgods, pinnar och kullersten. Två gånger om dagen övergav till och med tidvattnet dem och lämnade efter sig stinkande lerbankar och skrangliga landningsbryggor som stack upp ur vattnet likt gamla skelett. Det här magasinet och alla de andra som snea och vinda påminde om böcker som slarvigt ställts in i sin hylla stod och skalv på kanten till den mörka kanalen. Utan att ha fått del av rikedomarna som seglat förbi med den nye kungen på ett skepp som en gång tillhört Oliver Cromwell, vidare in i ett land som en gång varit fritt. De fattiga köpmännen som tjänade sitt magra levebröd på handen längs floden fick höra allt om den nye kungen och hans underbara hov i Whitehall, men hade inget att vinna på hans återkomst. De såg honom bara en gång, när han seglade förbi med de kungliga vimplarna i fören och akten. En gång och aldrig mer. Aldrig att han kom hit, till flodens södra strand, till stadens östra del. Det var inget område som folk besökte. Det var ett område som folk lämnade. Det var ingen stadsdel som någonsin bevistades av ståtliga vagnar eller renrasiga hästar. Den återvändande kungen höll hus väster om stadskärnan, omgiven av aristokratiska lycksökare och adliga horor som var på jakt efter urskilningslös njutning och som tack vare slumpen plötsligt ryckts upp ur sitt förtvivlade läge. Ingen av dem förtjänade sitt blida öde. Men just det här huset klamrade sig fast vid de gamla puritanska principerna om hårt arbete och sparsamhet, precis som byggnaderna klamrade sig fast vid kajen. Detta tänkte mannen som stod framför magasinet och stirrade upp mot dess fönster, som om han hoppades skymta någon i dem. Hans bruna kläder var prydliga, kragens och skjortmanschetternas vita spets.